Hej och välkomna till avsnitt 140 av podcasten En präst och en mammut.
Du har inga brutna ben, ser jag.
Jag har inga brutna ben, och inte heller du.
Nej, jag har inte heller brutna ben, men jag har å andra sidan inte överhuvudtaget varit på läger. Nej. I Trysil.
Nej, jag har ju varit i Trysil på skid- eller vinterläger med 138 personer.
Ja.
Det är mäktigt.
Jag hörde att det var inga skador där.
Nej, precis.
Det är mer skador på sommarläger.
Ja, det är otroligt leker konstiga faktiskt. Lekar. Ja. Nej, vi hade väl ett par handleder som vi började linda och någon som fick någon lättare köldskador. Vi var ju faktiskt att det var ju ner på minus 27 grader vid en dag. Det är ju kallt på riktigt.
Det är kallt. Alltså det,
då är det ingen lek liksom. Nej, det är ju faktiskt svårt. Hur klär man sig liksom sådär. Och så ska man åka också. Så att du måste ändå. Mm. Du kan ju inte bara klä dig i madrass. För då kan du inte åka.
Nej, just det.
Det är svårt det. Nej, men vi har gjort ytterligare ett sånt trysilläger. Det var ju tredje i raden. Och är fantastiskt roligt. Och det är ju samma som i Pingstkyrkan här lokalt. Och i år var också New Life.
Vad är det?
New Life är. Ja, det borde jag ju kunna nu bra, för jag har ju delat rum med pastorn där i fem dagar, så att vi har ju samtalat om ditten och datten. Mycket trevlig man. New Life, en specifik sak de har i sina gudstjänster, det är att allt är dubbelspråkigt. Som är alltid på svenska och engelska, så predikar han på svenska så är det alltid direkt tolkning till engelska så då.
Okay.
Men det är väl inte det som är. Men det är en grej de har som jag tycker är fin. För det inkluderar ju folk. För de har en väldigt mångkulturell församling. Mm. Så. Men då, nu ska jag ju inte ljuga. Borde egentligen pausa gå. Men de har ju brytit sig ur. De är en del av EFK.
Det här. Evangeliska frikyrkan betyder det EFK.
Precis. Mm. Jag vill minnas att det var så ja. Men det är också en sån som har brytit sig ur vid något tillfälle och bildat liksom en egen då. Och har sen, vet inte, en tid tillbaka funnits här då i Sollentuna. Mm. Och de valde att vara med en liten grupp hos deras pastor. Det var supertrevligt. Det är roligt. Men inte helt enkelt. Alltså såklart att jag ska försöka då i min roll som lägerchef. Det är så handlar med läget, men också ratta de olika språken som blir.
Mm. Och då pratar vi inte engelska.
Nej, då pratar vi de olika liksom, teologiska eller kyrkspråken så. Mm. För det blir på något sätt ganska ytterligheter med kollegorna då, mina presskollegor i Svensk kyrkan och så pastorerna från Pingstkyrkan och så ska de hitta ett gemensamt sådär. Det är ju mycket lättare, och det är ju ingen som vi får. Det är ju mycket lättare på ungdomssidan. Alltså bland ungdomarna.
Ja, det kan jag förstå.
De säger, men ni gör så, vi gör så. Ja, men spännande, låt oss så. Det är svårare
att hitta
en form och sådär. Så att alla ska, men det är viktigt också att alla känner sig trygga.
Absolut.
För att man är inte bara sig själv där, utan du representerar ju din organisation.
Ditt
kyrkoråd eller församlingsråd eller vad nu ska ju känna sig trygga med att ha sina ungdomar där. Liksom. Det är på riktigt. Så att,
och sen lite mer ytligt tänker jag också att om man åker hem och har varit inte riktigt nöjda med varandra, så åker man hem och säger att det är New Life. De är värdelösa. De är inte kloka.
Jag känner att det är mycket, det är viktigt där i min roll att men alla ska komma till tal så att vi ska hitta en form, men jag tycker att vi har byggt en form där alla kommer till tal. Sen är det vissa frågor som vi inte tar den här veckan, utan det får man predika hemma. Men sen har vi däremot något som är en succé i det här konceptet, att en tillfälle så har vi panel. Och då har ungdomarna fått smsa in frågor. Det har ju vi gjort liknande på konferläger, men smsa in, och då är det allt, för där kan de diskutera och så får alla prata till punkt. Och då är de dop och samlevnad och traditioner och allt.
Det låter ju väldigt intressant.
Det är väldigt intressant, det blir väldigt, väldigt bra. Ja, nej, men så att det var ett bra läger.
Och nu ska vi faktiskt förflytta oss till detta läger.
Ja, vi ska göra det, för att jag gjorde en intervju med Hanna Bergman.
Som har varit med ett par gånger.
Som har varit med, och hon berättade om en resa till Nepal, så över dit. Ja, då sitter vi här i vinterstudion kan man säga av en präst och mammut. Vi ska göra en liten sidointervju från det var liksom vanliga programmet. Jag sitter här med Hanna Bergman som har varit med i ett par avsnitt. Varit med väldigt tidigt, från starten och framåt. Och vi ska prata, du och jag, om en speciell resa du gjort, eller hur? Hej Hanna!
Hej mammuten!
Hej, vart är vi just nu?
Just nu sitter vi i en lägenhet i Trysil. Vi är på vecka 9 läger.
Vi har sportlovsläger,
sportlovsläger.
Ungdomsläger.
150 ungdomar.
Ja. Och vi börjar närma oss slutet.
Ja,
peppa sista... peppa, det har gått väldigt bra.
Ja, peppa peppar.
Peppa peppa, vi tog också ett träd, ser ni inte så lyssna, men det kan vi säga att vi gjorde. Men Hanna, ja, för en tid sedan så gjorde du en resa. Vart åkte du iväg då?
Jag åkte till Nepal i 2 månader för att volontärarbeta.
Ja. Hur fick du för det?
Jag var och vandrade i Nepal 2016.
Ja.
Och blev helt kär i landet och ja, men de människor jag mötte.
Just det.
Och så kände jag att efter jordbävningen i Nepal 2015 så ligger de extremt mycket efter. Det är väldigt många som lever under väldigt dåliga förhållanden fortfarande.
Mm.
Och då undrade jag på något sätt om det gick att hjälpa.
Vad tror du det beror på? För jag tänker så här, jag var i Thailand, var jag där året efter? Spelar ingen roll, men ganska nära in på efter tsunamin.
Mm.
Och det var ju väldigt förstört. Jag vet inte, jämförelse med jordbävningen i Nepal, men det var ju väldigt förstört i alla fall. Och där hade ju mycket redan hunnit byggas upp. Jag tror att det var precis ett år efter. Men det är klart, det är en turistplats, mycket liksom europeer där, och jag tänker att de kanske skjutsar på med pengar. Det kanske blir annorlunda.
Ja, för... och de områdena i Thailand som skadades av tsunamin var ju också lätta att nå. Med material, ja, till exempel.
Viktig poäng också, självklart.
Det här Gorkområdet som var epicentrumet för jordbävningen i Nepal. Dit går inga vägar, just, till exempel. Det går inte, alltså, de har inte heller pengarna för att flyga in material. Nej. Utan man får bära material, gå i kanske 3-4 dagar för att komma till en by. Och då är det inte lika lätt att hjälpa.
Verkligen inte, inte om man ska med sig material. Alltså så,
nej, exakt.
Vandra med... ett par plank i taget. Men alltså det blir väldigt så hands on liksom. Ja, men spännande. Ja, men förlåt, du vill åka dit och se lite vad...
Ja, jag ville på något sätt hjälpa. Och jag åkte ju dit privat.
Mm.
Så jag åkte ju helt utan organisation. Vilket på ett sätt var väldigt lärorikt. Man fick ta hand om sig själv och hitta vilka möjligheter som fanns och vem man skulle jobba för då. Samtidigt som det är lite tufft. Om det är så att man inte trivs eller att det inte funkar, då sitter man där.
Alltså vi har ju olika definitioner på lite tufft. Jag skulle säga att det är mycket tufft. Alltså gemene man skulle nog tycka att det är mycket tufft.
Ja.
Liksom en utmaning att ge sig ut på. Men du gillar ju utmaningar.
Ja.
Så. Men bara så kort, hur hamnade du just där? Vad var din ingång? Du hade ju varit där och vandrat tidigare.
Exakt.
Men du hade någon connection på något sätt då, i alla fall. Så.
Ja, grejen var den att jag skulle åka till en ganska känd äventyrares egna skola som han har hjälpt att bygga upp.
Okej.
Men han var på Mount Everest.
Så
jag fick ett snyggt autosvar. Jag är och besiger Mount Everest.
Ja.
Då var det ju bara okej. Vilka andra känner jag som har kontakter i Nepal?
Ja.
Så då ringde jag runt lite. Och jag ville ju då åka till ett ställe som behövde hjälpen.
Mm.
Väldigt mycket. Och då var det ju en by som inte har el eller täckning. Och det gjorde det hela väldigt, väldigt svårt att då få tag på en skola som behövde hjälp. Men till slut så fick jag tag på en kille som bodde i en by där de behövde hjälp till skolan. Så att jag pratade bara med honom, väldigt, väldigt dålig engelska. Och åkte ner, blev upphämtad och sen åkte bil i flera timmar och sen vandrade vi 2 dagar för att komma till den här byn. Och då, det var väl där jag mötte min första motgång egentligen.
Ja, men jag tänker så att det är extra modigt, du ska få fortsätta det när du kommer på plats, men att just ge sig iväg utan en organisation i ryggen. För då vet man liksom inte, vem kommer jag träffa här? För du har ju liksom då gått några steg till den personen du har fått connection med. Och då, alltså blandning dumt, blandning hjältemodigt, jag vet inte riktigt var jag ska landa, men där landar min känsla just nu liksom, att ge sig iväg utan då en organisation i ryggen, för då på något sätt vet man ändå att okej, det här blir tufft, men man kan ändå veta men det är det här du kommer möta, för här har vi gjort förut på något sätt, eller vi finns med.
Ja, problemet var ju att den bilden av den här byn som den här personen beskrev var ju inte riktigt det som faktiskt var på plats. Och det var ju där det blev svårt. För att jag hade fått höra att lärarna kunde engelska. Vilket för mig var en extrem lättnad, för då kunde jag säga saker på engelska och de kunde översätta till sherpa och till nepali, de två språken man pratade i den här byn.
Mm.
Problemet var ju att när jag kom dit så kunde de inte ett ord engelska.
För din tanke var att komma dit och lära barn engelska.
Exakt.
Det var det som var utgångspunkten.
Ja. Mm. Och jag hade också fått höra att barnen var rätt bra på engelska och de hade material, de hade böcker. Men skolsystemet i Nepal är väldigt, väldigt annorlunda. Det enda man gör är att upprepa.
Mm.
Du bygger aldrig egna meningar. Du upprepar bara. Så om jag uttryckte en fråga på ett annat sätt än de hade lärt sig frågan, då förstod de inte.
Just det.
Så det var väldigt svårt. Och sen kom jag dit i valtider också. Och det är inte riktigt som valet i Sverige, utan valet i Nepal, då tar man ledigt under valperioden innan. Så skolan skulle också vara stängd i 1,5 vecka. Och jag kände väl inte riktigt att jag hade hittat rätt. Nej. Ja.
För visst var det så att liksom lärarna inte kunde engelska.
Inte alls.
Och jag eleverna frågade, absolut inte då.
Nej, ingenting. Nej. Jag frågade en lärare första dagen vad hon hette.
Mm.
Och hon kollade på mig som att jag pratade något helt annat språk.
Mm.
Och jag kände många gånger att jag hade lika gärna kunnat stått och kört lektioner på svenska. Mm. Det var ungefär
det
den.
Det lika mycket.
Ja.
Ja, det blir en, vi kan tänka med en hopplöshet.
Ja.
Alltså en känsla, vad gör jag här?
Liksom. Exakt.
Innan jag går vidare, hur bodde du under den här tiden? Du sa att det fanns ingen el och vatten och det var ingen täckning. Beskriv lite.
Ja, första två nätterna så bodde jag i huset hos min värdfamilj då. Då var det en farmor och farfar, man ska säga. Och min kontaktperson som är son till de här. Och min kontaktpersons lilla syster och hennes 3 månader gamla bebis. De bodde då i det här huset. Problemet är att man eldar ju inomhus. Så allting blir sotigt. Så man fick aldrig öppna upp sin väska. För då blev sakerna smutsiga direkt. Så efter 2 dagar så fick jag flytta ut i tält. Så jag bodde på tält på innergården, man ska säga, eller på uteplatsen. På stenplattorna där. Men det var väldigt skönt. Jag tyckte, jag har inga problem med att bo i tält.
Nej.
Det var inga konstigheter. Det var skönt att ha sitt egna space också.
Mm. Men det var ganska väldigt högt, va? Jag tänker, vad pratar vi temperatur där? Det måste kunna sjunka ner ganska mycket på natten, va?
Det var väldigt, väldigt kallt på nätterna.
Ja.
Det var det. Man sov i underställ och mjukisar, tjocktröja.
Ja.
Sovsäck som tar -10 och gärna täcker på det.
Just det.
Och
det var du beredd på?
Ja, alltså, det hade jag förstått. Det var inga konstigheter. Så det var jag utrustad för, kan man ju säga.
Mm.
Och sen var det väldigt, väldigt varmt på dagarna. Så det var hela tiden, man måste alltid gå runt med väldigt mycket kläder för att kunna, om solen går i moln, klä på sig snabbt. Men alltså, jag var faktiskt inte där så länge, utan jag hade lovat mig själv att känns det inte bra, då måste jag lyssna på mig själv. Jag kan inte vara på ett ställe i 2 månader där jag inte trivs.
Nej.
Det är inte bra för någon. Så,
och det är ju lite ovanligt för vad det. Jag känner ju dig väldigt väl. Att ändå ställa dig in. Det var sunt av dig att redan åka dit. Att funkar det här inte, då åker jag hem. Mm. För att så är ju inte du. Alltså, hade du inte bestämt dig innan, tror jag, som jag känner dig, då hade du, nu ger jag mig tusan på att göra mig igenom det här. Och oavsett om jag mår dåligt eller inte av det. Liksom. Så det var väldigt sunt, tycker jag, att du hade den inställningen innan.
Ja, men så löste det sig väldigt, väldigt bra. För att man kunde gå, vandrade man i 3 timmar så kom man till en by där man faktiskt hade täckning. Och en gång när jag gick till den marknaden så pratade jag faktiskt med min mamma i telefon. Och förklarade läget att jag trivs inte, det känns inte så bra. Och då tipsade hon mig om att ringa till de här tjejerna jag hade vandrat med 2016. Och kolla om de hade några som helst kontakter inom volontärvärlden. Så väldigt, väldigt snabbt där så fick jag hennes nummer. Ringer henne. Och helt otroligt nog så har de nästkommande vecka, alltså om 2 veckor, ett läger för skolungdomar.
Mm-hmm.
Där de verkligen behövde hjälp.
Ja.
Så att det var ju helt otroligt att det löstes.
Mäktigt.
Ja, verkligen. Ja. Så att det var också själva grejen när jag valde att åka därifrån, så visste jag att jag har ett jobb jag kan komma till. Jag kommer kunna hjälpa på på ett annat ställe. Mm. Och det tror jag också gjorde det väldigt mycket lättare för mig att inse, det här var inte min plats att hjälpa till på. Nu gör jag nästa grej. Mm. Då var det lättare att lämna.
Just
det. På något sätt. För då visste jag ändå att jag ger inte upp helt och hållet.
Var det svårt att lämna den första platsen? Eller var det liksom...
Ja, det var svårt. Mm. Jag hade verkligen gillat den här familjen jag bodde hos. Ja. Hade verkligen...
Kunde de någon engelska då?
Ingenting alls. Alltså inte ett ord engelska. Så jag fick ju lära mig deras språk då, som är sherpa.
Mm.
Och det var, vi hade jättekul ändå. Man kunde ändå skratta ihop och sådär. Så det var tufft att lämna familjen. Men jag kände ändå att det här var rätt för mig.
Mm. Det är det man måste gå på.
Ja, faktiskt. Och sen var det ju bara några timmars, ganska många timmars vandring.
Ja.
Till en bil. Och sen många timmar fler tillbaka till Kathmandu, huvudstaden.
Ja.
Och när jag väl kom till Kathmandu så kände jag att ja, nu har jag mött min första motgång, men kände mig ändå, okej, nu bara laddar vi om.
Mm.
Så därefter flög jag snabbt till Pukkara, mötte upp det här tjejgänget då, och började planera lägret, helt enkelt. Och då fick man verkligen ny kraft, för de här tjejerna är jätteduktiga på engelska, varit väldigt mycket i andra länder, har en helt annan förståelse för en västerländsk kultur också. Vilket jag kände som en trygghet, att de visste vem jag var. Vi hade träffats mycket, de har också varit i Sverige. Så det var jätteroligt, och de kunde man skämta med, vi kunde skratta och sådär.
Det måste ju varit en befrielse att kunna då återigen få kommunicera med någon.
Ja.
Alltså så, det måste ju vara oerhört frustrerande. Eller frustrerande kanske, men svårt.
Jo,
och... Alltså inte ha någon att prata med på hela plats liksom.
Ja, och när man försöker prata så blir det bara fel.
Ja.
Det blir bara missförstånd. När man säger att jag vill inte ha någon mat, så tror de att man vill ha mer mat. Mm. Sådana grejer var det hela tiden. Så det var jätteskönt att kunna prata med någon,
ja,
och inte känna sig så ensam.
Just det.
Och vi gjorde det här lägret ihop, och det var helt underbart. Vi fick jobba med barn från 4 år upp till 15. Jag körde extremt mycket roligt mest. Fokus var att man skulle skratta.
Mm.
De jobbar inte med raster eller idrott i Nepal.
Okay.
Och vi ville bara att de skulle få en del av det. Så det var väldigt mycket vattenlekar, det var kul. Det var, de äldre barnen fick åka forsränning. Och det var bara...
Sådana där grejer som du älskade att organisera också.
Ja, men exakt.
För andra, liksom.
Det var jätteroligt och det passade mig.
Varför var det här lägret?
Var
det någon skollov eller?
Nej, de bjöd in olika skolor varje dag.
Okej, okay, så, okay, så det var, okay, det var, ja, dagsläger. Ni fixade en äventyrsdag typ.
Exakt.
Så. För, jag är med, då är jag med. Mm.
Så vi, för några var vi tvungna att åka till skolan och göra det hela. För att det går inga vägar upp, man kan inte åka buss med småbarn. Så då fick vi åka bil så långt det gick och sen gå, sista. Och de barnen vi träffade, det såg ut som de hade den bästa dagen i deras liv. Så kändes det.
Det kanske de hade också.
Ja, jag fick en dag så var det så här, Hanna, du sköter småbarnsgruppen.
Mm.
Jag var okej. Okay. Då är 20 barn, de är ungefär 4-6 år. Jag bara okej, okay, men vad ska jag leka? De bara, vi har såpbubblor och ballonger. Jag bara, ha, ska jag underhålla små barn med såpbubblor och ballonger i 4-5 timmar?
Mm.
Ja, det här kommer aldrig gå. De kommer tröttna efter 5 minuter, tänkte jag, som då har jobbat med med svenska barn. Vi lekte med de här såpbubblorna och de här ballongerna.
Såklart, ja, mäktigt.
I flera timmar. Ja, och de bara garva och de tyckte det var helt underbart. Och ja, men de kunde inte blåsa egna såpbubblor, men efter 4 timmar försök så gick det. Så det var väldigt roligt.
Men visst blir det liksom så då att de här lever ju i den här byn. Mm. Alltså de lever och där kanske man lever hela sitt liv typ.
Ja, de flesta gör det.
Ja. Och det är klart när någonting så här faktiskt då unikt kommer och bryter av. Det blir ju stort på riktigt så.
Ja, och sen tror jag att de tyckte det var kul att man som västerlänning kommer dit också.
Ja.
Det har de ju verkligen aldrig stött på tidigare.
Ja.
Men det var jätteroliga dagar som vi hade det här. Och de här tjejerna som jag gjorde det med är extremt duktiga på det de gör. Mm. Och är väldigt västerländska i sitt tänk. Nepaleser, då, de kör väldigt mycket något som de kallar för Nepali time. Säger du 10, då är det Nepali time klockan 11. De jobbar inte riktigt...
Det är många delar i världen som man jobbar så där.
Exakt.
Lite manjana manjana.
Ja.
Vad är det man säger på, i Lejonkungen-uttrycket. Hakuna Matata,
ja,
i, vet jag, när folk har varit i typ Tanzania, tror jag, och sådär. Det, jag tror att det, vi är ju väldigt strikta.
Ja.
Är det 10, ja, då är det 10 som
exakt
gäller.
Förlåt, de var också det, så att det var väldigt, vi kunde skämta väldigt mycket om så att de skämtade om sitt egna folk då, att,
ja,
och vi är alltid så sena, och vi skulle ju vara på en skola, åkte vi dit, vi skulle börja, vi skulle vara där 9. Klockan 10 kommer rektorn. Det var väldigt många sådana okay grejer.
Ja.
Men vi hade jättekul och det var så roligt att få träffa de här tjejerna igen. Och se deras utveckling också och hur de jobbar. Men efter det lägret, ja, då stod jag ju där igen. Okej, nu har jag inget jobb längre.
Vad gör jag nu?
Exakt. Och då när vi hade varit i Pokhara och planerat lägret ihop, jag och de här tjejerna, då hade jag också gått förbi en by, eller en bokningsbyrå, kan man egentligen säga att de var i det fallet, som jag hade fått tips om och bokat rafting med. Jag bokade forsränning med dem. Och jag visste att de gjorde lite volontärarbete, hade lite dålig koll på vad egentligen.
Just det.
Men jag hade gått dit, bokat raftingen och fick en väldigt bra känsla av dem.
Mm.
Kändes som en sund miljö. Så jag chansade ju. Jag mejlade dem, frågade om de behövde hjälp. Och de behövde det. Så jag fick komma dit på möte så fort jag kunde egentligen. Och när jag kommer dit så sitter vi jättemånga volontärer. Vi var kanske 10 personer. Alla pratade engelska. Det var jättekul att få träffa andra i min ålder och sådär. Och helt plötsligt hör jag några som i det här sorlet bara: Emma, hade du toapappret? Och då träffade jag de första svenskarna som volontärarbetade. Och det var också extremt skönt att veta att okej, Nu har jag några svenskar som jag kan snacka svenska med och liksom hela den delen och vi kunde prata ihop oss. Och så visade det också att vi var väldigt lika varandra. Hade väldigt mycket gemensamma intressen. Så Tone, en av de personerna som var där på mötet, som är svensk tjej, hon ville väldigt gärna springa Annapurna Circuit. Det är en vandring man gör på ungefär 15 dagar i vanliga fall. 150 kilometer. Och hon ville springa det på 5 dagar. Och jag har ju ingen löperska för 5 öre. Men jag tyckte det var en sån kul idé. Så jag bara, men jag kan hjälpa till med social media. Jag kan hjälpa till att fota. Jag kan åka motorcykel efter och bära din packning. Och vi höll på att spåna där. Sen så var det en chef då, på byrån, som bara, men Hanna, kan du köra motorcykel? Jag bara, nja.
Hur svårt kan det vara?
Ja, hur svårt kan det vara, tänkte jag. Jag har kört flakmoppe liksom.
I bergen i Nepal, ja.
Men då sa de faktiskt, nej, kan du inte köra motorcykel så får du inte. Men, ska du inte cykla mountainbike? Och jag har cyklat lite mountainbike för några år sedan. Så jag tänkte, ja, alltså det är ju...
Hur jobbigt kan det vara?
Ja, men exakt, cykla kan man ju, tänkte jag.
Visst.
Så det här var på lördagen som vi fick den här idén. På söndagen skulle vi sticka, klockan 4 på morgonen. Lördag kväll, då åker jag och fixar en cykel. Pokhara Mountainbike sponsrar. Så jag behöver inte ens betala för det, utan de tycker att det är kul att vi jobbar för en volontärorganisation. Så själva syftet, det vi skulle göra, det var att vi skulle ta oss de här 150 kilometerna och samla in pengar. För det... organisationen gjorde, Karma Flights, det var att de samlade in pengar för att kunna köpa vinterjackor till barn i jordbävningsdrabbade Gorka. Det var ju där det var som absolut, absolut värst. Och även fast det är nästan 3 kan man säga, år sedan jordbävningen, så bor de fortfarande i temporära hus.
Mm.
Och varje år så är det barn som dels fryser ihjäl, men får sjukdomar som gör att de till slut dör på grund av den här kylan. Det är upp mot minus 20, minus 25 grader.
Hur kunde de här temporära husen se ut då? Var det...
Det är plåt.
Ja.
Det är 4 plåtskivor man har satt ihop och sen har man lagt en plåttak.
Ja. Noll isolering.
Mm. Några hade liksom fått lyxen att få en presenning som de hade lagt över för att det inte skulle regna in.
Mm.
Så vi började ju då med det här och samla in jackor. Och vi tänkte, men om vi ska ta oss 150 kilometer. Svenskar vill ofta ha tydliga mål.
Mm.
Så vi kan inte bara säga att man ska swisha pengar, utan man måste vara tydligt mål. Mm. Och då är det så smidigt, en jacka kostar 100 svenska kronor. Så swishade man 100 kronor så fick ett barn en varm jacka.
Just det.
Och kunde då överleva vintern.
Mm.
Så vi var så, ja, men 150 kilometer, då är målet att vi ska få in en jacka per kilometer.
Mm.
150 jackor. Det kändes som ett rimligt mål.
Men ändå ett bra satt mål. Alltså ja. Så, det, inte ja, det var... för lågt men inte för, är det rimligt? Nej. Ja, bra.
Och det här gick vi ut med på våra egna sociala kanaler på lördagen då. Nere, någonstans där när jag fick för mig att jag skulle cykla.
Mm.
På söndag morgon, när vi drar iväg, då hade vi fått in en hel del jackor. Och på söndag kväll när vi kommer fram till stället vi ska köra första etappen på det, man ska säga. Då hade vi fått ihop 150 jackor.
Ja, första dygnet.
Exakt, eller ja. Så då var vi så här, oj, vi måste pusha det här lite till.
Ja, visst.
Då kom vi på den här briljanta idén att vi är två personer som ska köra 150 kilometer. Så då blir det ju faktiskt 300 jackor.
Just det. Och kanalen använde, det var din Instagram.
Facebook.
Ja.
Och Tones Instagram och Facebook. Mm. Så det var bara liksom privat.
Mm. Bara vänner då, eller sådär.
Mm. Ja, exakt.
Följer det i alla fall.
Så sen började vi helt enkelt att cykla och springa. Första tre dagarna, då var det bara uppför. Mm. Jättekul för Tone. Hon hade inga konstigheter. Mindre kul för mig.
Mm.
Som jag hade ju trott att jag skulle cykla. Men det var ju bara att putta cykel uppför. Det var kallt. Jag har väldigt många filmer ifrån det här. Och jag är så bitter på mig själv. Jag är verkligen, vad gör jag?
Mm.
Varför går jag och puttar en cykel i minus 20?
Precis, jag började ju följa det här då direkt när jag såg det. Liksom att wow, det är klart Hanna gör en sån här grej. Jag tyckte det var mäktigt och var kul att se. Också att du levde, för att du hade ju också skrivit så här, nu kommer jag inte ha några sociala medier på den här tiden. För du skulle ju vara i den här byn. Liksom. Och så men kul, hon lever bra. Och så la upp det här. Och så typ då varandra, jag förstår ju att 9 av 10 filmer du ville, eller så känslan då, det var ju piss. Jag kan tänka så jobbigt. Och sen var tionde stund var ju god liksom. Men du, jag skulle säga att du upp lite 50-50. Sådär. Ja. Så att vi så här, jag dör nu av den här tunna luften. För det var ju väldigt högt också.
Ja, jättehögt.
Och sen någon annan så här, men så här vackert kan det vara. Och så filmar runt någon dal och så här. Det var ju en mäktig plats. Ja. Alltså mäktig plats. Men den här tunna luften, det måste ha varit enormt jobbig att sporta i.
Ja, och att det är så pass kallt. Så det gör väldigt ont i lungor. Och sen andra dagen så började det snöa. Det var inte heller så roligt. Gå där själv i bergen. Du ser ingen, vet inte riktigt var du ska. Och så ser du bara moln som tonar upp för de här 6000 meters topparna och det börjar snöa. Och jag är lite så här, kommer jag hinna fram innan det börjar snöa allt för mycket? Men
ni låg liksom inte lite sida vid sida sådär, eller?
Nej, Tone var extremt mycket bättre. Tone hade också bott på 4000 meters höjd i 2 veckor. Och hade haft en extremt bra höghöjdsträning.
Ja, just det.
Jag kom från Pokhara 800 meter.
Ja, upp.
Snabbt upp till 3000. Det de brukar säga till folk, det är att man ska gå 500 höjdmeter om dagen. Okay. Det är ett maxtak egentligen.
För då blir man inte så påverkad. Liksom.
Exakt, då hinner kroppen anpassa sig. Mm. Första dagen körde vi 800. Andra dagen körde vi 900. Tredje dagen när vi gjorde toppturen, då körde vi 1000.
Mm. Så du dubblade nästan det som är max på en dag liksom.
Och mina föräldrar var ju i Nepal för väldigt många år sedan. Och min mamma blev höjdsjuk. Mm. Hon hade ju verkligen så här, nu måste du läsa på om det här med höjdsjuka.
Mm.
Så dagen innan sitter jag och googlar höjdsjuka. Och inser, det här är ju livsfarligt. Folk dör ju varje år av höjdsjuka. Och jag är ju som sagt världens mest tävlingsinriktade människa. Så jag var så här, jag vill inte
djup
behöva vända. Det fanns inte i min värld att jag skulle behöva göra det. Så jag försökte alla knep som gick. Jag, varje lunch så la jag mig och sov i restaurangen. Sov en halvtimme. Sömn är det bästa som finns mot höjdsjuka. Men mådde ändå jätteilla när jag vaknade. Och när jag kom upp tredje dagen då, när vi var uppe vid toppstationen, då mådde jag riktigt, riktigt dåligt. Då visste jag egentligen jag bör vila en natt. Men så, ja, det var en massa omständigheter som gjorde att vi inte riktigt kunde vila en natt. Vi var tvungna att fortsätta köra. Så vi gick upp 4 på morgonen. För att vi skulle ju upp här på den här glaciären. Det är ju snö. Putta då cykel upp. Så vi tänkte att vi behöver gå tidigt för att hinna med det här. Och det är då 1000 höjdmeter vi ska ta oss. Efter 800 höjdmeter, då börjar jag kräkas. Och kräks man, det är första tecken på höjdsjuka, då ska du gå ner 500 meter. Och jag är ju, det här är ju så dumt, don't try this at home. Men jag fortsätter ju, för jag vet, jag har 200 meter kvar. Ska jag gå ner hela vägen till huset där vi bodde, 800 meter, eller ska jag bara fortsätta över kanten 200 meter till?
Du får ju låta som att det är 200 meter bara att gå, men det är ju 200 meters höjning.
Ja, exakt.
Ja, för det är så, men det är bara att gå 200 meter till. Nej. Det är ju, jag har ju långt är den sträckan för att höjas 200 meter till.
Problemet var ju att vi trodde att det skulle ta väldigt, väldigt långsamt för oss att gå. Vi gick upp 00:30, startade 1. Trodde vi skulle gå upp och vara uppe lagom till att solen gick upp. Vi gick däremot jättefort.
Varför gjorde ni det?
För, jag vet inte.
Ni fick ett tempo?
Nej, men vi fick ett tempo. Jag tänkte inte heller på att det gick långsamt. Vi gick vanligt tempo. Mm. Problemet är, det här är ju då 5400 meter.
Mm.
Och då ska man inte gå lika fort som man gör på 800 meters höjd. Men vi höll ett väldigt bra tempo. Vilket gjorde att det var ju bäckmörkt. Man såg ju ingenting. Efter en timme la min pannlampa av. Vi körde bara på Tones pannlampa. Till slut började hennes dö. För att det är så pass kallt. Det är ju minus 25 grader. Så batterierna dör ju. Så vi gick där. Och jag bara, men jag försöker dra på telefonen. Den klarade en sekund. iPhone.
Mm.
Så sen hör vi någon ropa lite längre bort. Då kommer ju en guide som då ska gå över passet. Så han guider oss. Och utan honom så hade vi nog gått vilse på fjället där. Men vi kommer ju upp på toppen. Då är klockan typ 5. Så vi gick väldigt, väldigt fort. Vi gick på 4 timmar. Vi gick lika fort som andra grupper gör som inte har cykel. Så det var ju kolsvart. Så att vi fick inga så här sköna toppbilder.
Nej, just det. Utan
som jag hade. Jag bara, det är det viktigaste. Vi måste få en toppbild. Ja. Social media, spridning. Det här blir bra.
Ja.
Men det fanns inte. Utan vi frös bara ihjäl. Jag trodde på riktigt att jag skulle tappa mina fingrar.
Mm.
Jag har nog aldrig varit så kall i hela mitt liv. Också när man mår dåligt och kräks. Ja, och kroppen bara mår inte bra. Sen var det nerför. Och vi kom ner till Muktinatt som är nästa stad. Och då kom vi lagom, vi kom ner vid 10 ungefär. Så då kom vi ner lagom till frukost. Vi fick andas ut, sova lite och bara insåg, nu har vi gjort det.
Ja, mäktigt.
Nu har vi gjort den tuffa biten. Ja. Och det var, alltså vi satt bara där och nästan lite grät för att vi var
nu hade du henne med den biten då, men vart liksom rädd någon gång?
Nej.
För att om du vet att det är farligt med den här höjdsjukan, du börjar kräkas, du är ändå så här, din instinkt kickar igång, jag fortsätter, pannlampor dör, alltså det blir ju lite filmiskt liksom. För det är ju, det finns ju ingenting där.
Nej, det finns ingenting.
Det är ju inte någonting. Sen
för det är ju inte heller högsäsong när vi kör det här. På högsäsong så finns det flaggor som markerar vilken väg du ska gå.
Okej.
De finns inte under lågsäsong. Nej, jag var nog bara extremt glad över att jag hade Tone. För att utan henne så hade jag nog inte klarat det.
Mm. Hade du väntat om då?
Jag tror nog att jag hade gjort det. För jag mådde så pass dåligt. Jag kände mig så extremt, extremt svag. Men och då bara få höra så här, han hade klarat det här, vi är snart framme, tänk på barnen, tänk på Gorka.
Just det.
För när man är mår så hemskt dåligt, då är det svårt att tänka så själv.
Det är svårt att tänka på någon annan än att överleva nästa andetag. Ja, kan men, jag så?
Exakt. Och då bara ta varje steg framåt och då höra henne, bara, men tänk på barnen, tänk på barnen. Det här är inte kallt. För det här, den kylan vi hade, minus 25 grader, vi hade bra kläder. Vi var utrustade för det här, vi var redo. Och då vet jag att barn sover i plåtskjul i den här kylan, utan någonting. Då fick man liksom så här, nej, men nu är det bara, det är bara att köra. Det
går inte att, för barnens skull.
Exakt, går inte att vända och säga att det var kallt när man har alla möjligheter. Och sen var det nerför. Så jag hade två dagar nerför.
Det var, ja, då var det nice av cykel.
Då var det jätteskönt av cykel. Så bara då kom jag lite. Ja, jag fick en kramp, rätt mycket kramp i händerna. Men det var ju jätteskönt. Och då fick man också kunna fokusera på hur fint Nepal är. Så det var roligt. Och sen,
då fick du skörda frukten av den liksom, när du hade fått så först det här enormt vidriga. Ja. Liksom. Det måste ha varit en sån enorm befrielse. Alltså känslomässigt att
jo, kunna bara åka ut
för. Ja, visst.
Och var jag helt underbart.
Började du må bättre då också, ju mer liksom?
Jag började må bättre så fort vi egentligen kom över krönet. Och jag började få tillbaka värme. Jag hade extremt ont i leder. Ja. För jag var så kall och jag hade krampat så mycket i och med kräkningar. Men när jag väl fick tillbaka lite värme i kroppen, fick lite mat och fick sova lite, då mådde jag som bra igen, i en konstigheter. Men där någonstans också, jag tror det var i Muktinatt, då fungerade inte wifi. Det var två dagar jag inte hade internet. Så vi visste ju inte heller hur det gick med jackorna.
Ja, just det.
Så vi var verkligen, så nu hoppas vi att det vi har lagt ut på social media, att det kommer få spridning och att vi får in. Så när vi sen kom ner till sista stoppet då, därifrån fick vi åka lokalbuss, för där var vägarna så trafikerade, så vi fick inte... Man får inte cykla och springa där. Så åkte vi lokalbuss. Och där kunde vi då plocka upp och kolla hur många jackor vi fått in. Vi höll ju tummarna att hoppas det är 300.
Mm.
Och då har vi fått in över 400 jackor.
Ja, mäktigt.
Och då hade de på kontoret innan vi stack iväg skämtat om så här att den största skolan i Gorka tar 438 elever.
Just det.
Om ni får ihop så mycket pengar, då ska vi döpa om skolan i ert namn.
Ja.
Vilket vi kände var lite överdrivet, men det var en kul grej.
Kul grej. Mm.
Så då, sista vägen där, då var det ju bara att försöka peppa till att skänka de här sista jackorna. Det var ju 30-tal bara. Och sen skulle vi ha en officiell överlämning till chefen på Karma Flights, Prem. Och när väl den överlämningen kom, vi satt i sista minuten och uppdaterade Swish och har kommit in någon fler. Då var det 494 jackor.
Mäktigt.
Ja, så nästan 500. Jackor. Så 500 barn fick möjlighet att få en jacka.
Ja.
Vilket i vår värld kändes helt sjukt när 150 var första målet.
Just det.
Så det var jätteroligt. Ja. Och jag tror inte heller att cheferna på Karma Flights hade förstått hur mycket det går att göra med social media. Så de var helt överväldiga.
Ni såg ju det från folk swisha. Var det liksom mest bekanta och sådär? Eller fick ni från andra håll också?
Vi hade ganska tur.
För det är ju nästan 50 000 då som har kommit in.
Exakt. Det var ju... Min pappa till exempel, han delade i sin cykelklubb. Och då en koppling till cyklingen. Så det var ju många namn man inte kände igen. Men sen kunde man se i Swish-texten att de var från Stockholms cykelklubb.
Ja, just det.
Och sen hade vi också extremt mycket tur. För att en kompis till mamma som en äventyrare hade just varit i Nepal. Och visste ju exakt vilka förhållanden de här barnen lever i. Så han satte över flera tusen lappar. Så det var många som gav mer.
Just det, än bara för en jacka.
Exakt. Men det är också helt otroligt hur, för det var extremt många som delade det här.
Mm.
Ja,
men det var ju mäktigt.
Ja.
Man satt ju hemma och följde bara hela tiden liksom så, dina uppdateringar. Som kom med lite olika kontinuiteter. Nu förstår jag varför.
Ja, också för att jag försökte ladda upp mycket filmer, vilket inte gick. Nej. Så jag fick försöka så här, ibland kunde man ladda upp det på Dropbox. Och så kunde jag skicka Dropbox-länken till min mamma. Som loggade in på mina konton för att ladda upp en film. Så det var väldigt mycket.
Ja, runt omkring.
Ja. Men sen var det ju då att man skulle dela ut de här jackorna. Och jag skulle ju åka hem i början av januari. Och jackorna skulle delas ut i slutet av januari. Så att jag fick ju tyvärr inte vara med när de delade ut dem.
Okay.
Men eftersom jag visste att jag inte kunde göra det, så ville jag ändå åka till Gorkaområdet för att se hur lever barnen.
Mm, mm.
Så jag fick faktiskt möjlighet att åka till Gorka. Till två byar där Karma Flights redan har varit. För de jobbar med väldigt många olika projekt.
Mm.
Det här med vinterjackor, det är en del. Sen bygger de upp skolor.
Mm.
För i och med jordbävningen så förstördes 90% av alla skolor i Gorka. Totalt raserades till grunden. Så då har de byggt upp provisoriska skolor med plåtskjul då. Men folk kan ändå gå i skolan. Och nu håller de på att bygga upp stabila skolor som barnen kan gå i.
Mm.
Så de projekten fick jag besöka och fick träffa många barn som bor i de här temporära husen. Vilket är på ett sätt jätteskönt att få se det och få se att man faktiskt hjälper. Men också hemskt att se att spädbarn bor i de här miljöerna. Och i en av skolorna så var det, det var två små tjejer, de var 5 år ungefär, 5-6 år. De behövde ta med sig sina småsyskon, spädbarn, till skolan. För att föräldrarna var tvungna att vara ute och jobba.
Mm.
Och man förstår inte riktigt hur det är
det låter
att
ju
vara
så,
barn där.
Nej, det låter ju så vidriga förhållanden. Mm. Det går ju knappt att föreställa. Man blir ju djupt berörd liksom.
Ja. Och då har ändå de här barnen tur för att de får gå i skolan.
Absolut, och jag tänker det viktiga är för en människa att besöka en sån här plats, att göra en sån här resa. Alla är vi inte som du, så där extreme kan hitta på. Nej, men så, vi är olika. Men jag tänker att alla människor kan göra en resa där man verkligen får se på riktigt och göra någonting på riktigt liksom. För hur mycket du kan titta på alla galor, du kan titta så här, och du får en så här, så. Och sen går det ju vidare liksom, för att det blir bara ett flöde. Men att få uppleva det där och se det på riktigt liksom. Ja, det är ju alla, hela känsloregistret måste jag gått igenom då.
Det var rätt. Det var coolt att få göra det.
Ja.
Och känna att man faktiskt har gjort någonting. Men samtidigt väldigt, väldigt tufft. För då kunde, jag och Tone klagade lite. Vi kom upp där sista toppstationen. Och jag kom lite senare efter henne och bara, du, fanns det någon dusch här? För det fanns det på vissa ställen. Inte riktigt dusch, men fanns vatten.
Någonting att blaska av
sig. Ja, och Tone bara, ja. Jo, det finns ju, men du måste hacka sönder isen först. I den här byttan.
Men sluta.
Och då var man så här, nej men då skiter jag i duschen, det är lugnt. Så var man lite bortskämd, så låg man där och klagade, det var lite kallt. Man bäddade ner sig i sin sovsäck. Och så sa Tone en gång, hon bara, men Hanna, om du fryser nu, tänk då vad barnen i Gorka gör. Och det var det som hela tiden fick en. Och man kunde inte riktigt klaga. För att man visste att det går liksom inte att jämföra det liv vi har när vi låg där i våra snygga haglövssovsäckar och frös. Ullunderställ och allt liksom.
Ja, det är helt obegripligt att ta in. Så.
Ja, man får perspektiv.
Ja, det förstår jag verkligen. Det är klart att man också får klaga, för man lever i sin verklighet och du är van att sova i en säng hemma liksom, så, och inte, fast du har gjort en del häftiga grejer, men det är ändå ditt standard att sova i en säng i ett hus hemma, så varmt och skönt. Men du, sen då, alltså känslan efter?
Känslan efter var ju...
Jag kan tänka att den både var delad, alltså, ja, fortsätt, kör.
Nej, men när vi väl kom fram till kontoret, för vi åkte ju lokalbuss där och skulle flänga och grejer. När vi kom fram till kontoret och vi blir välkomnade med så här röd färg i pannan som är då tack och välsignelse.
Mm.
Och får en liten egen ceremoni. Och man börjar liksom gråta för att nu är det verkligen klart. Nu hade vi tagit oss från kontoret, hela Annapurna Circuit runt och var tillbaka. Det var klart. Och då var det ju jätteroligt och skönt. Och sen då när vi hade den officiella överlämningen. Och då hade ju chefen köpt statyer med vårt namn ingraverat. Mm. Och tack så mycket från Karma Flights. Det var också en grej, det var man väldigt rörd.
Mm, visst, såklart.
För de hade inte heller varit med om några som samlade in så mycket pengar. Vilket gjorde att det var extra kul att kunna bidra så mycket. Och sen då när jag fick bilderna från jackutlämningen, då var jag hemma i Sverige. Och det är en hel banner där det står... detta har bidragits av Hanna Bergman, Tone Pedersen och det svenska samhället.
Mm.
Och då var det liksom fint skolan som... De bytte inte namn, nej, vilket var tur. För de kan inte uttala Tone utan de säger Tuna. Så det var ju skönt att de inte gjorde det. Men då var det också så här, då... Där såg man.
Mm. Ja, det var på riktigt.
Alla de här milen som vi har cyklat och sprungit blev till jackor. Så det var jättekult. Och sen fick jag lite rykte om att barnen har ritat teckningar och sånt som jag ska få
såklart,
på hemskickat.
Ja. Nej, det är brutalt. Vi kanske ska sätta punkt där.
Ja.
Om det inte är mer att säga. För jag orkar inte prata med om det. För det, man blir väldigt berörd alltså.
Nej, men det jag vill säga.
Enormt stort.
Ja.
Alltså mäktig uppgift att du klarade det och gjorde det och att du... Ja, kände allt du kände och ändå liksom genomförde det i stort.
Men det vill säga är att man, om man ska göra något sånt här, det är bra att kolla upp liksom. Antingen åker med organisation, vilket jag tror kanske att jag skulle rekommendera om man ska göra något sånt här första gången. Men ska man åka själv, kolla upp så mycket som möjligt och försök lära dig språket och lära dig kulturen främst.
Kunskap är ju king i det här sammanhanget. Ja, alltså, så. Att vara liksom så väl förberedd man kan vara.
Ja.
Sen kommer du ändå stöta på grejer som är oförberedda. Men att ändå så. Jag tänker att bara allt med packning, ha med sig rätt grejer. Annars går det inte liksom.
Nej. Men också att ett annat tips är att besöka Nepal.
Mm.
För att det bästa man kan göra, om man inte vill volontärarbeta i... till exempel Nepal som ligger väldigt efter nu i och med jordbävningen. Det är att besöka.
Mm.
Att bidra med de pengarna man gör som turist.
Just det.
Det är ett av de bättre sätten att hjälpa ett land.
Mm.
Så man behöver inte åka upp till bergen och jobba som engelsklärare. Eller göra en massa galenheter. Utan man kan åka dit och vandra.
Mm.
Och bidra jättemycket på det sättet.
Just det. Men då avslutar vi där. Mm. Tack Hanna för din insats för... mänskligheten så faktiskt. Det är på riktigt. Och tack för att du tog dig tid.
Ja, tack så mycket Mammut.
Över till grabbarna hemma. Ja, då var vi tillbaka här. I studion tänkte jag säga.
I studion.
Och vi går över på andakt.
Ja.
Vad är det för söndag som ligger
i fatet? Söndagen som ligger oss i fatet, höll jag på att säga. Som ligger framöver här, det är midfast och söndagen. Ja, och den skiljer lite grann för att det är midfast, mitt i fastan.
Mm, mm.
Och den bryter ju fastan, så att då får man äta saker. Jag läser i Johannes evangeliet. Jesus for över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos, var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos själv, visste han vad han skulle göra. Filippos svarade, det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa, här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner, det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där och likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna, samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de, detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Det finns en del, jag vet inte, lite lustiga vändningar i den här texten. Till att börja med kan man ju vara så ytlig. När Jesus förstod att de skulle tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung. Mm. Alltså det är så här, om du kommer fram någon till dig. Ja. Så här, ja. Det här måste ju profeten som ska komma hit till världen. Alltså, och det, men vänta, det här, inte den här kända pedagogen Andreas Salés. Då tänker jag, åh, nu vill de göra mig till kung. Jag måste gå till andra hållet.
Hybris.
Ja, väldigt lite så. Vi har inte nämnt.
Jo,
vi har talat om Jesu hybris några gånger.
Den liknelsen gillar ju inte alla.
Nej, det gör de ju inte. Och hade vi menat det på allvar så kanske det hade varit lite jobbigt. Precis. Och sen den här grejen, när man måste känna sig som författare här, måste man tala om att Jesus är lite större än vi egentligen tror av texten här. Alltså, han frågar Filippos, vad ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Och så måste man skjuta in, det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Mm. Så att det inte ska vara orolig att tro att,
just det,
att Jesus vänder sig till
någon. Handfallen.
Ja, precis. Vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Ja. Och Filippos bara, nej, utan han visste ju själv vad han skulle göra.
Och hur många var det där som var, för det står ju
5000 man. Det finns ju två snarlika texter,
ja, precis,
eller väldigt lika texter.
Ja, men det står ju 5000 män. Det står inget om barn och kvinnor.
Nej, precis.
Det kan ju varit ännu fler.
Det kan ha varit ännu fler.
Ja, många är det i alla fall, och det är väldigt lite som räcker till väldigt många.
Ja, jag vet inte, för mig den här texten sen 5 år tillbaka är väldigt, alltså det blir väldigt konkret, för jag vet inte, ni var ju i Israel med ditt arbetslag och vi var i Israel med vårt arbetslag och besökte just den här platsen. Jag vet inte om du kommer ihåg det, eller om ni kanske inte var där, men jag tror att man åkte ungefär samma.
Vi gjorde ungefär samma, jag minns inte exakt om vi var där.
För det var så tydligt, för där var det verkligen, som på alla andra ställen, platser, heliga platser i Israel, man byggt en kyrka. Så det var en kyrka där också.
Jo, det var vi.
Ja, och så fanns det också någon sten där med de här kornbröden och fiskarna. Mm. Och jag köpte en liten ljusstake därifrån med kornbröd och fiskar på och sådär. Mm. Så det blir så, det är egentligen inget djupare än så, men det blir så konkret. Tydligt. Varje gång jag läser texten kommer jag ihåg den där platsen. Mm. Vi var ju på så många olika platser att kommer inte riktigt ihåg alla platser. Men det är det som är
gott, jag har varit och besökt där. Att texterna blir mer levande och man får en annan förståelse.
Ja.
Sen är det ju lika obegripligt hur det gick till.
Ja, det alltså, är det ju. Och det här är ju en grej. Ja, det är klart det kan vara en symbol för att vi ska dela med oss. Att om vi delar med oss. Alltså man brukar säga att maten som finns i världen räcker egentligen till. Men eftersom vi i väst käkar upp allt så blir resten av världen lidande. Om vi gjorde så att vi delade ut så skulle det räcka. Och det är en sak som man kan säga. Och den lärdomen kan man väl dra. Men man kan ju också tänka att det är något större. Att det verkligen exakt gick till så här.
Absolut.
Och då visar det ju på något helt annat. Då visar det mer på vem Jesus var och vilken makt han hade då.
Men om man tänker där som Filippos undrar hur de kände sig. Liksom att för Jesus sätter ju dem på små prövningar då och då. På lite olika sätt. Undrar hur de kände, alltså när de var kring Jesus, hur det var. Mm. Alltså var man hela tiden så här på tårna. Att man ville visa sig som den bästa.
Ja.
Och
tänk på det också.
Och sådana där saker liksom. Eller var de avslappnade och de hängde med och han var väldigt skön att vara med och sådär. Och sen mer då såhär, vi kollar lite hur ni har det med tron. Och lite, för det ligger också ett bus i det här.
Alltså
man kan tolka det på två sätt. Dels kan man tänka att men han ville kolla hur stark är Filippos tro liksom.
Mm.
Men också så ligger det ju, men man kan också läsa in det som någon bus, lite busigt sådär.
Ja, ja, just det. Ungefär av samma grej som att man träffas på 2 dagar efter nyår och säger, fick du några julklappar i år?
Ja, men det är så.
Ja, lite så liksom. Så, nej. Ja, jag fick så här. Nej, jag fick det inte.
Det var förra året.
Ja. Och jag har till lika den Ja, men jag, på något vis så vill jag gärna tro att Jesus hade lite humor.
Ja, det vill jag också tro. Så tycker jag det ibland.
Ja, man kan som ana vet, det.
Man kan ana det både ibland, i texter och när det har filmatiserats och sådär. Att det finns en liten så här humorklang. Men man vill ju också hoppas att de inte gick som på tårna.
Nej, för det är det jag har tänkt. För att jag menar, vi läser ju det här med förförståelsen. Alltså, okej, det här är Guds son.
Mm.
Han får ju säga lite som han...
Ja, visst.
Men om han verkligen gick med honom... Och skulle de rädda för Jesus, lärjungarna? Vågar de inte säga vad de tyckte för att då kanske han skulle få... Han kan få ju utbrott ibland på dem.
Ja, han är inte mjäkig.
Nej, det kan man inte påstå. Nej, vi har ju kallat honom tidigare för arga snickaren och det är lite...
Visst.
Sant i det faktiskt. Han kan bli väldigt arg och skälla på dem och sådär.
Ja.
Och då är frågan om... Ja, eller som du säger, eller tyckte de att nu är det okej. Okay. Kul kille liksom.
För man kan ju tänka att de var ganska så här, man ville visa sig sitt bästa jag hela tiden.
Ja, alltså för det blir lite som personlighetstyper.
Ja, såklart. Jo, men
just,
det är klart.
Just den som till dig, Jesus, jag vet.
Ungefär för det är ju bara att ta som i ett klassrumssammanhang eller i ett arbetslag.
Ja, alltså, ja,
det är som är chef så... Folk beter sig ju väldigt olika kring chefen.
Liksom. Väldigt mycket, ja.
Och vissa har vi varit så här obstinata. Ja. Nej, det tänker inte jag. Säg emot, liksom.
Ja, visst. Var... Och säkert var det så här.
Eftersom man så pass stor grupp så fanns nog alla personlighetstyper.
Ja, jag skulle tro det.
Ja. Ja, vi lämnar Jesus och lärjungarna och bröd och fisk och undret.
Ja, och så tar vi...
Ska du få sjunga några vackra toner?
Salm. Jag tänkte sjunga en om brödet.
Ja, men det är väl väldigt passande.
Ja, visst är det.
Ja.
Jag tänkte 726, vilket stort mysterium. Vilket stort mysterium, vilken salig omsorg. Jesus blev vår broder, dog för oss på Golgata. Här vid nattvardsbordet möter han oss ännu. Omöjligt att förstå att det kan vara så. Vilket stort mysterium, vilken salig måltid. Brödet som vi bryter gör oss ett med Kristus. Vinet som vi delar oss med Gud förenar. Omöjligt att förstå att det kan vara så. Vilket stort mysterium, vilken salig källa. Livet kommer till oss, öppnar våra ögon. I den värld vi lever blir vi Herrens redskap. Omöjligt att förstå att det kan vara så. Himmelrikets måltid ger oss hopp och glädje. Möta morgondagen viss om Herrens trofasthet. En gång har han lovat, kommer han tillbaka. Omöjligt att förstå, och ändå är det så.
Tack för det, och tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är våran samarbetspartner och gör detta lite enklare för oss. Tack för så mycket, Kjell. Ha det så bra, alla vänner där ute, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!